en stein. Øystein Sunde får meg til å skru opp radioen. Ja, hva skulle jeg ha gjort uten hans muntre inspirasjon? Ja, for når allting går galt, setter jeg på radioen. For når allting går galt, setter jeg på radioen. Radioen, setter jeg på radioen. Radioen, setter jeg på radioen. Forlot en stilig vakker, bortskjemt kar fra Inderøy. Så nå sitter han der i sofaen og venter på sin middag, lurer på hvor det ble av meg. Jeg har en god gammel ståstreng, Martin-gitar i baksetet på min bil. Og jeg reiser ifra Trøndelag med radioen på. Ja, for når allting går galt, setter jeg på radioen. For når allting går galt, setter jeg på radioen. Radioen, setter jeg på radioen. Der ser jeg månen over fjellet, det har lysnet og blitt klart. Og da hører jeg toget tute sårt, så da kommer det ganske snart. Nå vil gubben min ha funnet gifteringen på stereoen. Så vil mora hans ringe, hvor er hun dratt? Han sier, langt av sted med radioen på. For når allting går galt, setter jeg på radioen. For når allting går galt, setter jeg på radioen.
Hej och hjärtligt välkomna till Blåskåpet i Höganäs närradio 104,9 och i radiokärnan 99,2. Denna 1 maj 2015. Jag heter Bo Magnusson och är producent och ansvarig utgivare för det här programmet. Idag kommer vi att vara lite allvarligare än vanligt kanske. Dels beror det på att den tid vi lever i är osäker och för många är det en förundrans tid. Och vi kommer att prata om de 70 år som har gått sedan andra världskrigets slut. Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Och lite allmänna funderingar om varför det blev som det blev. Bach har ett stort inflytande i den här historien och därför ska vi spela en liten Bach ödessymfonin.
Thank you.
Ja, Bach fick inleda detta programmet denna soliga första maj i Höganäs, och jag förmodar även i Helsingborg är det vackert väder. Solen skiner både på onda och goda, och där är demokratin fullständig. 1933 då började man ana vad som skulle ske i Europa. Fascismen började breda ut sig i Italien, Spanien, och det började att bli förbjudet liksom att vara demokratisk, att tro på människan och tro på att vi ska ha möjligheten att verkligen bli fria människor. Både politiskt, religiöst och på annat vis. Det fanns i Europa efter första världskriget en tro på en viss socialliberalism, som det heter idag. Att människan kan, men vi lyckas bäst om vi gör det tillsammans. Och i Spanien utvecklade sig till att de fascistiska högerkrafterna, industrin och andra, de tyckte inte om det sociala demokratiska program som fanns för att utveckla Spanien till en riktig demokrati. Spanien hade ju precis som Sverige varit neutralt i första världskriget och klarat sig undan ganska bra, trots att de hade varit instängda på många sätt. Men det var som i Italien, folket blev glada över att kunna skapa sin framtid. Men fascismen ville sätta käppar i hjulet för detta, och general Franco angrep den sittande regeringen 1936 i det spanska inbördeskriget, som det kom att kallas. Granada. Spansk musik av Ayanez, framfört utav en underbar gitarrist och celloist som heter Age Qualbein. Och Howard Gimsey med på klaver, Rolf Lislevand är barockgitarrist och Henrik Sommerro är med på orgel på den här skivan. Helt fantastisk skiva. Men tillbaka till Spanien där inbördeskriget härjade och det blev ett upprop till alla runt om i världen om att komma och hjälpa den spröda demokratin. Frivilligkåren bildades och det kom folk från USA och från Sverige och från hela världen slöt upp och cirka 600 svenskar åkte dit och deltog i många slag och många hamnade i den spanska mullen. Av mer berömda människor som var med i det här inbördeskriget, det var ju Ernest Hemingway, och han skrev flera böcker om hur det var att delta i detta, plus att han då rapporterade till olika tidningar som journalist. Inbördeskriget i Spanien fick hjälp utav fascisterna i Condorlegionen som bland annat bombade Guernica. Radio Flora i Tyskland i Hannover har lagt ner ett stort arbete på att liksom verifiera vad som hände med den här Condorlegionen som utgick från ett flygfält nära Hannover. Och vi kan få väldigt bra information genom att gå in på Radio Flora på webb och titta och lyssna. Intressant. Vi var där nere, vi fick lära oss väldigt mycket om just vad Tyskland gjorde och inte gjorde. Och där vi fick lära oss och veta att i Hannover låg ett koncentrationsläger i fabriken på däckfabrikanten Continentals område. Men när amerikanerna skulle befria det här lägret så skickade fabriksledningen och SS de här stackars krigsfångarna på en vandring till Belsen koncentrationslägret där många slutade sina dagar. Så väldigt cyniskt. De här krigsfångarna hos Continental, de hade i alla tider där ända sin tidigt 30-tal då de var såna här lägerarbetare gjort gasmasker till det tyska folket. Men de skickades på sin sista vandring till Bergen-Belsen. Då fick de ingen gasmask med sig. Och fascismen segrade i Italien, i Spanien och i Tyskland. De här nationalistiska tonerna som göd över Europa då, hur möttes de i våra grannländer, Danmark, Norge? Och hur skötte vi det själva? Det är väldigt lite sagt om det där egentligen, men nu börjar det komma mer och mer. Jag har försökt att komma in på olika arkiv, både i Danmark och i Norge, för att få reda på hur du... Vad tänkte du under den här tiden? Jag ville in i polisens arkiv för att se och lära, vad gjorde norska polisen, vad gjorde danska polisen. Och vad jag har kommit fram till, det är att samtliga polismyndigheter samarbetade väldigt väl med fascisterna och nazisterna. Men det fanns några som arbetade i motståndsrörelsen, särskilt då det sista året 1944-45, då började det verkligen bli ett motstånd. Och jag ska spela en liten norsk visa för er som Alf Prøysen framför och förmodligen har ställt i ordning så att det kan bli musik av det. Den heter Den arge bonden.
Ack, sorger här på jorda, vi hagle från himmelen rent besatt, och ge min stackars Ola har sorger dag och natt. Jeg kjøpte en okse, la penga på bordet, og tromsjuke fækken og sprakk ut på jord. Og nå jeg så arg på okser, så jeg tål litt å sjå meg sjøl. Så kjøpte jeg ei sugge som skulle ha grisunger midten i mars. Vi kjøpskål drakk ture mugge, så beina gikk fram og tilbars. Polisen han tok meg på stasjon, han drog meg, og dommeren han dømte og sugga hun rømte. Og nå jeg så arg på sugger, så jeg tål litt å sjå meg sjøl. Så gifte jeg meg sea, og fikk meg i kjæring så vill og ør. Hun bænne og krabbe på knea, og skreik som ei usmort dør. Hun vreita meg nå som å sleipa med håret. Hun leste inn flaska og slo seg på lår. Og nå jeg så arg på kjæringer, så jeg tål litt å sjå meg sjøl. Jeg fikk hos en bonde i fett, for det jeg skulle slippe å sjå og få at mitt folke vett. Men kan du nå velge i verden det tenkje, bonden var gift med mitt fråskilte enkje. Og nå jeg så arg på bønder, så jeg tål litt å sjå meg sjøl.
Den kärre Alf Prøysen, han var väldigt glättig. Och det är väl någonting som man absorberar när man har med normen att göra. De låter väldigt glada, även när de är arga. Så man kan förundra sig hur det kom sig att fascisterna fick ett sånt stort fäste i Norge. Och i Danmark hade man ett nära och gott samarbete med Tyskland sedan 1800-talet. Och när tyskarna marscherade in sen både i Norge och i Danmark, så i Danmark där blev det nästan inget motstånd alls, medan det i Norge blev en motståndsrörelse. Tack och lov att de fanns, säger man, för hade det inte varit för motståndsrörelsen i Norge när de utplånade tungvattnet, så vet man inte hur det hade gått om tyskarna hade fått fram kärnkraft. Ja, det är stora frågan för oss här i Sverige då, som var neutrala inom situationstecken. Vi släppte igenom permanenttåget. Vi sålde järn, malm, både till Tyskland och till England. Och det kan man väl utgå med historiens tillbakablick, att om vi inte hade sålt järnmalmen så hade vi garanterat blivit invaderade. Jag tror att Hermann Göring och familjen Rosen, von Rosen, hade ganska ingående diskussioner som också är sekretessbelagda under denna tid, som gjorde att Sverige kunde hålla sig väldigt neutralt med den enkla grejen att de ändå levererade, så att säga. Vi har ju många gånger förundrat oss i historien över hur väldigt tyst det var om det här egentligen, annat än man hör då olika radioutsändningar där vår kära statsminister står och säger att Per Albin alltså står och säger att Sverige är starkt, fast vi hade nedmonterat hela vårt försvar i princip. Men det lyckades ju att hålla sig vän med alla. Och jag vet ju genom min pappa hur de körde iväg kullager ut med fiskebåtarna och mötte engelska ubåtar och lämnade kullager och annat till engelsmännen, de allierade. 10 000 svenskar var direkt eller indirekt engagerade i de allierades försök att besegra fascismen. Vi kan ju ta en liten titt på jämförande objekt, att i Sverige var det 300 som aktivt deltog i nazisternas olika krigsengagemang i bataljon Viking, och det var 5000 norrmän som deltog och 8000 danskar. Så man kan säga att Sverige höll sig någorlunda undan fascismen. Men vad gjorde vi på 30-talet? Vilka var det som engagerade sig mot fascismen? I de undersökningar jag har gjort så var det främst syndikalisterna. Och innan tyskarna gjorde upp med ryssarna, alltså med Stalin, så var kommunisterna väldigt mycket emot fascisterna. Men när Stalin och Hitler slog sina påsar ihop så tystnade kommunisterna i Sverige. Socialdemokraterna var väldigt mycket att stödja fackföreningsrörelse och socialdemokratin i Tyskland, men de var inte så stora i käften här hemma. Kanske var det bra sätt. Med facit i hand så kan man ju säga att det kanske var någorlunda hyfsat att de gjorde som de gjorde. Man som neutral, så är det ju inte lätt, man ska hålla sig vän med alla. Och man fick då hjälpa de man tyckte behövde någon hjälp. Ett land som hade liknande problem, det var ju Irländska republiken. Det var ju otroligt många engelsmän eller irländare som arbetade och fightades i den engelska armén. Men där fanns ju också gamla motsättningar. Och det är kanske inte alltid så lätt att övergripa de här historiska händelserna. Och men Irland lyckades vara neutralt. IRA, de samarbetade lite med nazisterna, så de fick lite vapen och bomber och lite sånt här. Det var mycket som hände och många bittra sår som lever kvar än idag. Vi ska ha lite irländsk musik.
It's a place of great fame. It lies to the north, and I'll tell you its name. It's my own native birthplace, and it's on Irish soil, and they call it lovely Derry, on the banks of the Foyle. Sure I courted a wee girl, her age was 16. She's the fairest young collie that ever you see. Her eyes shone like diamonds, and her hair hung in coils, and she came from lovely Derry on the banks of the Foyle.
If I were a blackbird, I'd whistle and sing, and I'd follow the ship that my true love sails in. And on the top rigging I'd there build my nest, and I'd pillow my head on his snowy white breast.
I am a young maiden, my story is sad, for once I was courted by a
whistle
say, and I follow the ship that my true love sails in. And on the top rigging I there build my nest, and I pillow my head on his snowy white breast.
Oh, Ireland, beast. Vet du att det här landet har stridit och slagits i många hundra år. 700 års ockupation av engelsmännen gjorde ju att det fanns på Irland ett visst hat emot England och därmed även de allierades. Och många fick ju bekymmer när de kom hem på permission i engelsk uniform. Och detta var ju en fortsättning på tidigare stridigheter för frihet. Vi följer idag 2015 ett annat lands kamp för överlevnad. Där kanske det inte beror så mycket på annat än ett orättvist skattesystem. Om det hade varit lite mer förnuftigt kanske landet hade lyckats bättre. Men vi går tillbaka till 30-talet och Italien fick för sig att nu när Tyskland hade startat krig så skulle de vara med också. De åkte till Abessinien, Italien, nuvarande Eritrea, och där nere var de ju riktigt elaka med gas och bombningar mot svärd och spjut. Ja, ett fruktansvärt övergrepp av de italienska myndigheterna genom fascismen. Och det italienska folket fick lida hårt för detta i senare skede. Men ett annat folk som också Italien tyckte skulle ha ett återbördas till det gamla romarriket. Han hade ju sådana planer, Mussolini, att återerövra det som en gång tillhörde Rom. Och då närmast ett jättekonstigt resonemang. Så skulle Grekland ockuperas. Italien började men fick se sig besegrade utav folk som hade en lång tradition av att försvara sitt land. Grekerna höll på att banka skiten, ärligt sagt, ur italienarna. Men då ryckte tyskarna in med sin fantastiska krigsmaskin och erövrade landet. Och det som är fantastiskt spännande är den här historien som har hänt efter andra världskriget. Det är de krav på ekonomiskt från Tyskland. Nu bråkar de, Grekland och Tyskland, om vem som är skyldig vem pengar. Ingen bra början på ett Europasamarbete.
Thank you.
lite grekisk bouzouki med Y-spanos på instrumentet, och själva melodin heter Obaglamas. Ja, Grekland och Tyskland utfärdas, det är ju bannbullor mellan dagligen nu, beroende på att Grekland tycker att några hundra miljarder euro skulle de fått i krigsskadestånd. Men det var ju så att efter andra världskriget så ville man ju inte utsätta Tyskland för samma åderlåtning som man gjorde efter första världskriget, som ledde fram till andra. Ja, det är ju så att missnöjd, är man det så är man ovanligt grinig på andra människor. Man tycker andra har tur, man tycker andra har det bättre, och då blir man fascist till slut, för då ska det den starkes rätt gälla. Och det är det lite vi har nu i våra samhälle. Men hur var det på 30-talet? Vi kan titta på stenarbetarna uppe i Bohuslän och i Blekinge och i Småland. De var ju en jättestark fackförening och mycket vänsterinriktad. Och så kommer tyska affärsmän till respektive företag där och lämnar jätteorder på granit. Adolf, han hade ju tänkt att bygga ett nytt Berlin, och i det ingick det ju största delen nordisk granit, särskilt den röda graniten. Och de fick order, och efter, precis som i Tyskland, skapades det arbete, och svenska stenarbetare som egentligen var emot fascismen, nazismen, de blev tysta. Fackföreningarna tystnade, och man knackade sten så dammet och rök runt hela Sveriges kust för att förse tyskarna med granit till monument och segermonument. Och det är inte så konstigt att magen tar överhand över förnuftet. Och så tycker jag att det verkar bli i både Sverige och andra länder nu, inte minst Frankrike. Och i Sverige och i Norge, länder som har lidit under fascismens ok, borde ju sparka såna här nyfascister i händan och säga vi vill inte ha med er att göra. Men det gör man inte, för man är rädd. Väljarna är rädda för att ta ett socialt ansvar. Det är där problemet ligger. Alla tjänstemän, de är rädda om sina jobb. Om det kommer en annan regering, vad ska vi göra då? I Sverige har vi ju en situation som är helt löjlig. Där låter man de som kallar sig liberaler och socialliberaler och centerrörelsen styras av en samling sverigedemokrater som man är tvungen att nästan vara odemokratisk för att kunna stå emot i riksdagen. Vi får en handlingsfattig regering som inte kan ta ett beslut utan att ha ett annat beslut med de andra partierna. Helt vansinnigt. Man blir synnerligen förvånad över att den svenska arbetarrörelsen, svenska demokratins vagga, den som ordnade till så att vi har det bra idag inte kan arbeta ur en vettig synvinkel. Detta påminner om 30-talet. Visserligen var vi i väldigt expansivt läge då. Och kanske gällde att hålla sig väl med tyskarna. Med fascisterna i Spanien förstår jag inte att inte den svenska regeringen och alla de nordiska och svenska partierna satte ner foten på den här stöveln där nere. Inte förrän på 70-talet så kom det en reaktion mot Franco. Och det ledde ju till att han försvann. Det är det som är det farliga med de här partierna som Sverigedemokraterna och Le Pen i Frankrike. Att de har en agenda som de inte visar upp. I Sverige nu så har man utrensningar. Gå tillbaka till nazistpartiets begynnelse. Vilka utrensningar, fast de hade lite hårdare metoder. De tog ju livet av folk. De hängde upp dem i köttkrokar. Det gör de inte utan här i Sverige, utan här utesluter man dem ur gemenskapen. Man har hemliga protokoll som man säger är sanning. Och eftersom de är hemliga så får ju ingen annan se dem. Det kan ju vara så att de inte alltid accepterar Sverigedemokraternas agenda. De kanske den tycker den ska vara på ett eller annat vis annorlunda. Men det får man inte lov att vara sån. Då hamnar man i putten. Då får man inte vara med och leka. Det är väldigt knepiga tillvaron. Ja, hur det blir får ju framtiden utvisa. Men vad hände i Amerika under den här tiden? Ja, de som ville isolera USA, de lyckades väldigt länge. Men president Roosevelt, som var en man med sikte på att kunna se framtiden, förstod att stoppar vi inte de här galningarna i Tyskland, Spanien och Japan så blir det problem. Och 41 så bombade ju japanska flyg Hawaii och sänkte en väldig massa krigsskepp, och det ska vi väl vara tacksamma att de här galningarna gjorde, för utan det så vet jag inte om Roosevelt hade lyckats få igång en mobilisering mot fascismen i Europa också. Det fanns ju hårda krafter emot att gå ut i krig en gång till. Men som tur var så kom jänkarna in i kriget med allt vad det innebar. Och bidrog med både krigsmaskineri och annat, och även med musik. We'll be right back. ljuvliga toner från Glenn Miller. Kalamazoo. Ja, Glenn Miller, han var ju inne involverad i kriget för att muntra upp de amerikanska trupperna i Europa. Han förlorade själv livet genom att han blev nedskjuten på väg till Paris. Men man kan ju begrunda att den politiska rörelsen är ju svår. Det är ju svårt idag att få politiker att komma överens. Och det var ändå svårare på 30-talet, då hot om våld och bråd död hängde över, inte bara över politikerna utan över stora delar av världen genom invasioner. Men då hade vi en rörelse som var världsvid, som egentligen inte agerade alls. Vi kan ta den katolska kyrkan. Det var ju väldigt länge engagerat och nära samarbete med fascisterna. De var ju katolska präster och protestantiska, var ute och välsignade både soldater och vapen. Och i USA var den kristna rörelsen väldigt skeptisk till att gå i krig. Men när de väl hade fått tummen ur, som man säger, så blev de en tillgång. Och så även Vatikanen. Och när man började säga att det gick åt helvete för fascismen, så ville man undvika att vara med i den eldsvådan ifrån de kyrkliga rörelserna. Då plötsligt så blev man väldigt proallierad. Och vi kan se idag hur kyrkorna agerar mot främlingshat och annat. I Sverige har de tagit sitt ansvar ända till nu, men nu kommer det andra toner ifrån den kristna rörelsen. KD har ju fått en ny kvinnlig ledare, och hon är så konservativ så om hon får tag i något som är konservativare än henne, då möjligen skulle det vara Västgötalagen eller något liknande. Hon är verkligen en farlig människa.
Train coming. Don't need no baggage. You just get on board. All we need is faith to hear the diesels humming. Don't need no tickets. We'll just thank the Lord.
Ja, tiden springer på här, så jag får avbryta Rita Franklin. Men här är blåskåpet, Radio Kärnan 99,2 i Helsingborg. Och jag, Bo Magnusson, vill tillönska er alla en underbar och trevlig helg. Nästa program är Visor och ballader, där jag fortsätter. Nu avslutar jag det här programmet med att önska alla att börja tänka efter. Och om allting ska fungera här, så får vi reda på att vi vandrar aldrig ensamma, även om vi inte är religiösa. Men den politiska rörelsen står upp emot fascismen, så blir vi alla glada.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver soul of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blow. Walk on, walk on, with a hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll walk on, walk on, with a hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Home.